Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Nej men hej Peppe!
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst 2 böcker. Den ena är den här boken av Helen Thomson, den här vetenskapsjournalisten. Jag pratade om den för ett par veckor sedan. Den heter Mannen som vaknade upp död. Och den handlar om hjärnans mysterier. Alltså, hon har rest omkring i världen och intervjuat människor som har alldeles extraordinära hjärnor och deras... Ja, lyssna till deras berättelser. Så det är ett sätt att skriva om vetenskap eller medicin då i det här fallet på ett sätt som man lite gjorde förr. Hon sa att hon blev inspirerad när hon läste gamla vetenskapsartiklar när det var liksom ett helt case. Hur lever den här människan? Hur känner den här människan? Inte bara så här, patient A påvisar bla 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 liksom. Utan på något sätt levandegöra det. Och det tycker jag hon har lyckats jättebra med. Och man behöver verkligen inte vara någon medicinare eller ens speciellt intresserad av den här biten för att tycka att den här boken är intressant. Den är liksom allmänt intressant tycker jag. Tankeväckande hur mycket det är av vårt beteende som går att förklara rent fysiskt. Och att bara en sån sak som att olika typer av känslor sitter liksom i olika centra i hjärnan. Olika beteenden kan förklaras av att du har fått en skada i det här membranet. Liksom, att vi ändå har kommit så långt. Och förr var ju det ett mysterium. Man kanske inte tog det på allvar heller. När människor berättade. Jo, men varje gång jag ser en person så associerar jag den med en siffra och en färg eller någonting. Ja, nej, men ja. Då finns det ett begrepp för det som är synestesi. Och det gör att folk kommer ihåg kanske saker på ett helt annat sätt.
Så intressant. Kan du ge några exempel från folk i den här boken? Vilka...
Hon skriver bland annat om det här gamla begreppet som är lyckantropi som har funnits i tusen år. Att människor som tror att de blir förvandlade till ett vilddjur eller ett rovdjur.
En varulv till exempel.
Ja, precis. Och hon träffade faktiskt en kille i Indien som är diagnostiserad med det här. Och han tror att han blir förvandlad till en tiger. Matar heter han. Och när hon satt och intervjuade den här killen så, i ett rum. Så, ja, det var ett par läkare med och så vidare. Då började han liksom helt plötsligt morra så där. Väldigt verklighetstroget och spänna fingrarna som att det var klor. Och de här läkarna var så här, ja, nu ska vi kanske ta en liten paus här. Och han har inte tagit sina mediciner på ett tag. Och han ville verkligen, han berättade verkligen att han vill liksom slita sönder strupen på människor och checka upp dem. Och då kan det är ju intressant. Man kan ju tänka sig att, det är inte så att jag tror på varulvar som kommer fram när fullmånen lyser. Men man kan ju tänka sig att den där myten har kommit ifrån.
Exakt.
Att det kan funnits sådana fall.
det tänkte jag också. Nej, men, så, men varför, jag menar, det är en medfödd skada, någonting man kan liksom slå med en huvud och så plötsligt vaknar man upp som tiger.
Ja, men det är både och. De, många av de casen hon tar upp vad gäller andra hjärnskador är folk som har varit med om en olycka. Liksom en fysisk skada mot en del av hjärnan. En kvinna, hon går vilse hela tiden i sitt eget hus. Alltså hon kan inte hitta någonstans för att det känns som att världen helt plötsligt blir upp och ner. Och då måste hon gå in typ på toaletten eller någonstans, så måste hon snurra mot dusch några varv.
Men alltså, det tänker jag på min egen mamma som fick en stroke för snart 6 år sedan. Och hon fick ju afasi, så hon förlorade sin förmåga att, eller hon har mycket svårare att prata. Och hon är så frustrerad för att alla orden och siffrorna och namnen finns inne i hennes huvud. Men hon kan bara inte få ut dem. Så varje gång vi pratar med varandra.
Ja, det måste vara fruktansvärt jobbigt.
Hon är så frustrerad och hon liksom, och det är så hemskt att folk tror att hon är dum i huvudet eller full eller drogad när hon går på stan. Och i praktiken så är det bara det att hon, ja men, hon har fasi. Och så varje gång vi pratar med varandra är det som liksom att det är som en gissningslek. Vi känner varandra ganska bra så att jag förstår ju vem hon menar när hon, och vilket sätt hon försöker förmedla. Namn är liksom det svåraste för henne. Hennes hjärna har varit jättesvårt för namn. Och, men då kan du försöka liksom lista ut vem hon menar genom att hon ger olika ledtrådar.
Ja, det är intressant det där med minnet. Därför att minnet, när det fungerar som det ska, så är det liksom tänkt, skriver Helen Thompson här i boken, det är tänkt att skydda oss, så att säga. För att det är alldeles för ansträngande om vi inte kan prioritera. Glömska finns ju för att vi ska kunna prioritera det som vi minns. Hon intervjuar en kille som kommer ihåg precis allting, eller två personer faktiskt som kommer ihåg precis allting hela, varenda dag, om man skulle säga så här, Bob hette han, 7 mars 97. Ja, det var en klar och solig dag men med lite bris. Jag var där och där, träffade den och den, och det slog mig på vägen till jobbet att, alltså, det och det laget hade vunnit. Och hon testade honom, Helen Thompson, hon träffade honom typ 1 år senare eller så. Då frågade hon honom om samma dag. Ja, det var en klar, solig dag, lite bris, sådär.
Nej,
men... Jättekonstigt, ja. Men däremot kom han liksom inte ihåg att hon hade frågat honom en gång förut, för att hans korttidsminne är helt normalt, så att säga. Det är inte någon superkraft, men det är det där långtidsminnet.
Ja.
Och då frågade hon också, hur är det med traumatiska minnen? Så, men det är riktigt jobbigt att gå igenom då en förlust av en människa, en skilsmässa eller någonting sånt där hela tiden.
Men jag tycker det är spännande, jag läste någon bok på evigheter sen om man ska komma ihåg grejer bättre. Och då är det ju ofta längs med, genom att komma ihåg fler saker, att paketera ihop ett minne, eller en siffra, eller en adress, eller ett namn, in i liksom ett sammanhang. Säg att den här personen heter John, och då kommer jag att tänka på att han liknar lite John Cleese, eller som att man gör ett, liksom ett större minnespaket.
Association.
Ja. Mm.
Och då... Precis så är det. Hon förklarar en teknik där genom att berätta om en svensk kille faktiskt som har vunnit någon så här världsmästerskapen i mnemoteknik, minneskonst. Och han säger att du måste bygga ett minnesslott, som du säger. Ah. Var det du tänkte säga?
Ja.
Jag kände att jag avbröt det. Ja.
Nej, jag visste inte, kunde inte ordet på det. Men, du kan säkert förklara det bättre.
Ja, eller ett paket, eller hur du säger. I det här fallet så sa han ett minneslott. Så jag tänker att du ska memorera så många decimaler som möjligt i pi. Eller någonting sånt. Ja, nu kan ju inte jag dem. Men okej, då går in och så har du en 3 i hallen. Och den ligger på ett bord tillsammans med en kopp kaffe. Och sen går du vidare in i badrummet, där ligger en 9 och den står lutad mot en vas, och så går du liksom runt i ditt hus och hittar de där siffrorna liksom geografiskt fast i minnet, och så lägger han alla saker, han lägger liksom ut dem som spelkort i sitt minnesslott, och på så vis så kan han komma ihåg nästan obegränsat med saker, och det har tydligen att göra då att ju fler sinnen, så att säga, dimensioner vi aktiverar i ett minne, desto lättare är det att komma ihåg. Så att om vi sätter dit liksom en doft eller ett musikstycke eller en färg eller någonting sånt. Så. Och just det här placera saker. Så det kanske är tips. Jag har inte testat det, men det skulle nog vara bra.
Det kommer jag själv ihåg från tiden jag pluggade, att om man satt på en föreläsning och gjorde anteckningar och till och med sa någonting eller ställde en fråga, kommer man ihåg allting så mycket bättre än man bara satt och lyssnade på föreläsaren.
Ja, och just den här gamla 80-talsgrejen mindmapping, det ligger ju verkligen någonting i det, att anteckna, rita liksom, och bubblor och dra streck och anteckna på så vis, för då lägger man ju ut saker på ett papper så att säga.
Ja, ord och... ja just det är nästan samma sak, då bygger man också någon slags litet svart.
Och då kan man se den där lilla kartan framför sig sen. Jag har antecknat lite i den här boken. Och sen tänkte jag så här, hur ska jag komma ihåg något som är riktigt svårt för mig att komma ihåg? Hon sa nämligen så här att minnesteknik, det övar du upp. Alltså någon som har jättesvårt för att komma ihåg till exempel siffror. Det är otroligt vilken skillnad det är när du tränar. Så att du ska inte falla i fällan att jag är så dålig på namn eller jag kommer aldrig komma ihåg. Det och det. Och så hade hon olika exempel. Och då tänkte jag så här, jag är sjukt dålig på att komma ihåg hoppbanor när jag rider.
Ja.
Och det är av den anledningen att jag har aldrig hållit på med hoppning. Jag har liksom hållit på med dressyr och hästar jättelänge. Men nu är jag i en grupp där alla andra har hoppat sedan barnsben. Och de har så mycket lättare än jag att memorera. Läraren säger så här, ja det här är ettan, det här är tvåan, här tar ni och där byter ni galopp och så svänger ni runt där. Och sen från det och det så är trean på diagonalen och här är er linje och bla bla bla. Och det blir alltså katastrof om jag får börja. För att jag måste titta på 7-8 ekipage innan jag kan...
Ja, men jag kan verkligen
och så rider jag fel. Och så får jag lite panik då för att jag känner att nu kommer jag rida fel och så gör jag det. Och det har varit så otroligt pinsamt att jag bara får gå av banan och liksom ställa mig i skambrån typ för att jag rider från fel håll. Så du ritade ju upp en hoppbana nu från sista banan, jag kommer ihåg den. För det vet jag att det gör Peder Fredriksson, han ritar upp banan på ett litet papper innan som han liksom lägger i fickan på ridkavajen och han tittar inte på det, men det är hans rutin liksom.
Ja.
Om han bara gör det när han har gått banan så vet han att han kommer komma ihåg det. Jättekonstigt.
Men jag kan också känna att jag kan psyka mig själv där. Att jag tänker så att nej, jag kommer inte att komma ihåg det här. Det är omöjligt, jag har ingen aning. Och då, det är en annan psykologisk diskussion för ett annat avsnitt. Men hur man verkligen kan intala sig själv att man kan någonting eller inte kan någonting. Och sen blir det så.
Och hjärnan är otrolig. Hon pratar mycket om det, på att just suggerera någonting som inte finns. Hon pratar om fantomsmärtor. Att de gör ju verkligen ont på riktigt för att hjärnan tror att du har en, och det finns fysiska förklaringar till det, hur synapserna funkar och speglar varann och så vidare. Att hjärnan tror att du har väldigt ont i din amputerade arm och då skickar den sådana smärtsignaler vilket gör att du har ont i den fastän den inte finns. Det är så himla
konstigt. Men jag tänker att om en människa kan tro att henne är en tiger, då är det väl ganska självklart att han också kan tro att det finns en fot kvar som inte längre är. Som är amputerad. Ja,
men vad sjukt frustrerande det måste vara. Att ha ont någonstans. Och ha riktigt, riktigt ont. Och så tittar du på den armen och den finns inte. Och då fanns det något trick också för att få bort såna här fantomsmärtor. Man skulle göra någonting med den andra armen om man hade den. Och på något sätt spegla. Sätta den framför en spegel. Det var någonting så att man kan liksom lura tillbaka hjärnan i rätt spår.
Jaha, ja. Det är ju också något på sätt trösterikt att man kan träna upp sin egen hjärna och få den att på något sätt vara snällare mot en eller lyda en bättre.
Och man kan ju också lura den till ganska dåliga saker. Hon pratade om det här bortträngda minnen. Jag tänkte på debatten kring vissa morddömda och så vidare i Sverige. Och så är det mer frikända, både vuxna och barn, att det har funnits en sån debatt och det är väldigt lätt att få folk att erkänna saker de inte har gjort om man tjatar in det tillräckligt mycket.
Ja.
Och då tror de på det till slut. Bara en sån sak som att vi tittar på gamla bilder och kommer ihåg ögonblicket och då är det kanske farfar eller någon som har berättat hur det var.
Ja.
Och så var vi kanske inte ens födda då. Det där händer tydligen hela tiden.
Det är tänk så otroligt opålitliga vittnesmål egentligen är.
Ja, det är verkligen helt fruktansvärt hur stor risk det är att någon blir oskyldigt dömd, med tanke på att vi människor är så himla dåliga på att komma ihåg fakta.
Men precis, och det är inte ens behöver handla om liksom illvilja, utan det bara handlar om att som man ens gärna lurar en att det var så.
Ja, det är fast inte det tyngst vägande skälet som jag ser det, att inte ha dödsstraff är ju att det är så stor felmarginal, och då är det ju mord.
Ja, men alltså dödsstraff, det är ju någonting så primitivt, det borde ju verkligen stanna kvar på stenåldern.
Ja, det är barbariskt. Apropå det, jag sticker emellan med ett snabbt boktips från min man faktiskt, som älskar Jo Nesbø.
Jag gillar också Jo Nesbø.
Ja, jag har liksom inte riktigt läst så mycket Jo Nesbø, men jag vet att han är ansedd som väldigt skicklig. Denna norska deckarförfattare. Och han har nu skrivit en serie romaner där han liksom skriver om berömda klassiker till thrillers, till moderna thrillers. Så han har skrivit Macbeth här nu.
Just det, 2018. Men den har jag läst om. Ja, jaha.
Och det var därför jag associerade till, jag tänkte på Donald Trump, som ju har jämförts väldigt mycket på sista tiden av politiska kännare och journalister till den här figuren, den här despoten, paranoida, maktgalna figuren då, Macbeth. Och jäkligt coolt, och han har tydligen gjort det här jättebra, enligt min man i alla fall. Och jag älskar Macbeth i originalet, både läst den mycket, pluggat i, när jag läste litteratur, och så har jag sett den flera gånger i olika uppsättningar, senaste med Pers Brandt faktiskt. Och så han frågade mig, Peter, så heter de Duff och Lady och Blanco och så vidare? Ja, men det gör de. Så att han har liksom behållit namnen, moderniserat dem lite grann, men, och huvudkaraktärernas reaktioner. Och det är ju verkligen ett signum på det här klassiska dramat, att det är så aktuellt, det där att makt berusar och makt gör dig... i det här fallet så knarkar huvudpersonen Macbeth, han knarkar en drog som heter power. Och det är ett ganska skickligt grepp. Så jag vet att den gör mig till en sämre person, men det är en bättre drog än någonting annat då. Och så tänker vi på det här med Trump som sitter ensam och paranoid...
Ja.
Twittrar på julafton från
det alla andra huset.
Ja, så det är väl lite tips.
Vet du, jag blev faktiskt supersugen. Jag känner mig för att läsa någonting som är en... Nej men, visst är det ju deckare fortfarande. Han har skrivit om det liksom deckarformat. Nej men, någonting som en riktig ordentlig sidvändare som man bara får längta efter att fortsätta läsa i, och som man inte kanske behöver investera så otroligt mycket känslor i.
Ja, men då tror jag det här kan vara något. Vad har du läst då i veckan?
Vänta, får jag nu hålla kvar oss på deckaren sen? Jag läste alltså Helena Dahlgren, som är före detta bokhora, skribent och författare. Hon skrev något superintressant på sitt Instagram om hur Lars Kepler, alltså, vad heter de, Karin, på riktigt?
Jag tror inte Alexander och Alexandra Andoril.
Just det. Hur deras böcker är så beroendeframkallande, trots att de är ganska taffligt skrivna. Hon gav några exempel på hur perspektiven byter på konstigt sätt, och hur det är ologiskt, och hur stycken är... Men hur det verkligen inte är speciellt välskrivna böcker, men hur man ändå bara sugs in i dem och inte kan släppa dem när man en gång börjar läsa. Vilket det var en spännande analys. Hur det välskrivna absolut inte behöver vara det, liksom, det som fångar en.
Vad var det som fångade, vad var det för teknik hon tyckte var, eller vilka tekniker tyckte hon var?
Liksom, hon hade det? Ingen analys, det var mest bara jag tror att hon bara skrev det i farten. Men mitt svar på den frågan är väl att de måste väl kunna, det är ju bara cliffhangers. Varje kapitel slutar så pass spännande att man ändå vill veta hur det slutar.
Ja, de är faktiskt riktigt skickliga på det, och det blir som att man kan inte låta bli att ta en till pommes frites liksom, på McDonald's, trots att man hatar pommes frites.
För ja.
Man blir nästan förbannad på sig själv, men det är liksom, handen går dit i alla fall.
Om man känner det flottlagret i gummen, ja. Det bara blir tjockare. Om man
mår lite illa liksom.
Ja.
Men det är faktiskt väldigt skickligt. Det ska de ju ha cred för, att de kan det där. De borde ju skriva filmmanus, borde de inte det? Borde de inte skriva någon så här HBO-trailer?
Exakt det, det tänker jag varje gång jag läser deras böcker, att det här är ju egentligen en film jag just nu läser.
Mm. Det kanske är så de tänker också.
Ja. Men hör du, på din fråga om vad jag har läst i veckan, blir svaret Nora eller Brinn Oslo Brinn. Jag tror att jag nämnde den förra veckan. När vi
Vem är författaren?
Hon heter Johanna Frid, är född 1988 och hon bor i Köpenhamn. Det här är hennes romandebut. Hon har skrivit, tror jag, dikter tidigare, men det här är hennes liksom första roman. Väldigt, den är autofiktion heter det väl, väldigt självbiografisk. Handlar om en person som heter Johanna, som blir ihop, Johanna är svensk, hon blir ihop med Emil som är dansk. Och Emil har ett ex som är norskt, som heter Nora. Och en dag så ser Johanna att Emil har fått ett Facebook-meddelande av Nora och hon blir såklart nyfiken och Emil säger att de är kompisar, de har varit ihop men liksom det finns ingen kärlek där med, de vill bara hålla kontakten för de gillar varandra. Och men Johanna blir besatt av Nora. Hon vill veta allt om det här exet och så börjar hon Instagram och Facebook stalka Nora och Noras mamma och Noras vänner. Och samtidigt som det här utspelar sig så lider huvudpersonen Johanna av endometrios och har otroliga smärtor, så hon är tvungen att tillbringa väldigt mycket tid i sängen. Och då har hon mycket tid att liksom dammsuga sociala medier på information om den här undersköna Nora. Allt är perfekt med Nora, hennes föräldrar är perfekta, hon har perfekt hy och perfekt hår och vassa vänner.
Det är såklart framför mig Nora i Skam.
Ja. Just det gjorde jag, men nu gör jag det faktiskt. På tal om Skam förresten, herregud så Norge levererar. Alltså,
ja, det
vilket kulturland Norge. Jag började kolla på en annan, det här är nu bara en parentes, men en annan så här ungdomsserie för lite som handlar om 20-30-åriga norska ungdomar som heter Ung och lovande. Otroligt bra. Den är så bra, det fanns bara en säsong på SVT Play. Och jag tyckte den var så bra så jag började kolla den på NRKs webbserie. Så jag kollar nu på tv-serie på norska utan att jag skulle kunna norska. Bara för jag tycker att den är så bra.
Undrar om det är alla de här människorna som nu är unga vuxna som har vuxit upp liksom med oljeguldet och haft tid att utveckla sina konstnärliga färdigheter. För vad jag, så fort jag slår på radion, jag lyssnar på någon sån här jazz, du vet så här SR-jazzprogram i bilen här om veckan av en händelse och då bara... Ja, Norge är ju inte känt för att ha levererat någon betydande jazz, bla bla bla. Men de senaste två åren så var det liksom räknades det upp, du vet, män och kvinnor som var helt genialiska. Så både inom den och sen så vet man ju inom hitlistmusikvärlden, dansmusik har de ju levererat något kopiöst. Och sen, jag kan tänka mig att det säkert är så i design och konstvärlden också.
Men vet du vad, för att kunna vara kreativ måste man ju ha lite lugn och ro. Att man måste ha tid att vara kreativ. Det är svårt att vara kreativ om man bara jobbar liksom. Om man har ett jobb där man stiger upp dit och morgonen kommer hem sent och är dödstrött. Kanske Norge är ett så rikt land så de har liksom tid att ta det lugnt.
Som och, Sverige har varit.
Ja, men Sverige var ju länge liksom kulturen och popkulturens ledare i Norden. Ja, det är ni kanske fortfarande. Men det kommer ju en, Norge måste man ju se som en stark uppstickare.
Snart kommer Finland.
Men hör du nu, Lordi 2005, just saying.
Men vet du vad Sverige är sjukt dåliga på, trots att vi levererar en del kultur? Det är att uppskatta klassisk kultur och bildning i affärssammanhang. Vet du vad jag menar nu?
Nu vet jag vad du tänker på. Du tänker på den där Dagens Industritexten.
Ja, just det.
Om att franska businessmen tycker det är så otroligt tråkigt att umgås med svenska affärsmän eftersom det är bara snack om golf och pengar. det finns liksom ingen
eller liksom ingenjörer kompetens. Som pratar om strukturen i, du vet, i verksamheten eller någonting. Det finns liksom ingen lust att, eller intresse för att prata om någon pjäs eller någon film eller någon bok eller någon musikstycke eller någonting. Och det där är ju en gammal sanning, kan man säga. Och Jan Gradvall, som skriver om musik i det bland annat, han hade just citerat det där igen. Jag har läst det förut, men jag tror faktiskt på det. Det kanske är någon slags urban legend, men jag tror på det, för att jag har ju jobbat så mycket med svenska affärsmän framförallt, men även kvinnor, och även internationellt väldigt mycket. Och jag tycker det är så förbaskat tråkigt att sitta på såna här middagar med folk som inte kan komma ur sin yrkesroll, den här tryggheten. Och det kan ju vara blyghet liksom. Det kanske är så att svenska affärsdelegater har världens rika intellekt och privatliv och så här, men är lite blyga och tycker att det är lite jobbigt. Och det är kanske jobbigt att prata engelska eller franska eller vad det är. Och då sitter man där och håller sig till sin safe trygghetszon. Fan,
superbra liksom. Analys där. För att, Karin, jag tror faktiskt det är så att man vågar inte ta sig ur sin egen comfort zone, som vi säger här i USA. Utan man talar bara precis det man kan. Vilket är otroligt tråkigt, för att jag menar, det blir ju för att det blir tråkigt då.
Det är ju ointressant liksom.
Och det blir aldrig, och det kan jag också känna, jag kan väl känna det med liksom debattkulturen också ganska långt i Norden, att man kommer aldrig någon svart, för att alla det som vi talade om förra veckan, för att alla tankar måste vara så otroligt välformulerade och säkra före man släpper ur dem. Jag menar, att tala om musik eller litteratur eller överhuvudtaget kultur, det handlar ju om åsikter. Då borde det ju inte finnas någonting som helt rätt eller helt fel, utan tvärtom kan man ju liksom diskutera det och kanske komma fram till någonting, eller inte komma fram till någonting tillsammans. Och det är det som gör själva umgänge intressant, att man utbyter åsikter.
Och det kan ju också vara någon sån här jantelag, att det liksom, man tror att man är arrogant. Så här. Jaha, om jag börjar prata om mitt stora intresse för sportfiske då, eller vad det nu kan vara, eller den här boken, eller jazzmusik, så kanske folk tycker att jag är oprofessionell här. Mm. Jag har ju ändå rest hit för att prata om strategin, eller verksamheten, eller distributionsleden, eller vad det nu må vara. Liksom.
Men jag tror också det handlar om att åtminstone i säkert mer i Norden kanske ändå, nu kanske jag glorifierar Frankrike, det är väl, du har bott i Frankrike så du vet bättre det här, men att det fortfarande är lite, det är lite kvinnligt att syssla med att läsa böcker och vara intresserad av kultur, för hela kulturlivet bär sig upp av liksom medelålders kvinnor och eller de som betalar för att konsumera kultur, och det som är det kvinnliga uppfattas ju alltid som, eller har lite lägre status än det manliga, och då blir det på något sätt omanligt att tala om teater eller böcker. Och då vill de här 95. Affärsmännen känna sig manliga och starka. Det är ju under business liksom.
Och jag tycker det är så jävla fjantigt. 95% av de utlånade böckerna förra året var lånade av kvinnor, tror jag, på
svenska. Men tänk dig.
Det är alltså, jag blir mörkrädd.
Jag tror någon citerar Barack Obama, så den diskuterades, den där day-texten. Jag kan bara lägga upp den på vår Facebook och kanske på Instagram också. Men och då hade Barack Obama sagt att nu tycker jag kanske att han blir, alla älskar honom extra mycket för att det är så lätt att älska honom och hata Donald Trump. Men han lägger ju alltid upp listor, årslistor på vad han har läst och vilka filmer han har sett och vilka musik han har lyssnat på under året. Och det sa han att det mesta han har lärt sig, han verkligen lärt sig ur romaner. För genom att läsa romaner lär man sig empati och förstå andra människor. Och jag tycker att det är inte att underskatta, det är ju en enormt viktig egenskap, speciellt om man är en ledare.
Och det är ju inte en påse heller. Utan det är ju verkligen på riktigt. Jag har läst också, den andra boken jag läst den här veckan är Michelle Obama, den här Becoming, som den heter på engelska, och Min historia, så här, snark, som den heter på svenska. Men det kanske är jättesvårt att översätta Becoming, I don't know. Men jag har lyssnat på den också, och den är jättebra inläst av en av mina favoriter, Ann-Marie Kjell.
Men vänta, innan du drar igång med den vill jag fatta färdigt om Nora eller Brynås och Brynås.
Ja just det, herregud, förlåt.
Vi bara drog iväg.
Förbi Norge och, tillbaka till Oslo.
Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, tillbaka till, eller faktiskt Köpenhamn och Stockholm. Som då handlar, Nora och Emil, du kommer ihåg, Emil är från Danmark, Nora är från Norge, de har varit ihop. Nu är Emil tillsammans med Johanna som är huvudpersonen här i historien. Och det stå, och hon skriver om, jag tror det står så här, jag läste den i elektroniskt format, men jag tror det står så här på omslaget, att det finns två allvarliga kvinnosjukdomar idag. Och den ena är endometrios och den andra är Instagram. Och jag tycker det finns en, ja men det är ju, det ser ganska mycket i den boken, för den är både hemsk och sorglig och smärtsam, men också otroligt rolig. Alltså det verkar så att man fnissar till högt, eller åtminstone jag när jag läser den. Otroligt hög igenkänning och snygga formuleringar. Alltså Johanna Frid skriver ju otroligt bra, för att hon gör det så, hon blandar in norska, lite danska och svenska, och allt det är så opretentiöst. Det är inte så avsiktligt slarvigt, inte så Jens Lapidus språk. Herregud, nu slår det mig. Vi har inte talat om Jens Lapidus på flera veckor.
Ja, herregud, det är så att man tror att han är död.
Ja, det är verkligen. Ja, nu nämnde jag honom i alla fall. Och
skönt.
Ja, men alltså det är så välskriven den här boken, utan att bli liksom, nu ska jag skriva en stor roman, utan det är bara bra.
Men är den här romansen mellan Johannas kille och Nora bara i Johannas eget huvud? Eller,
ja,
eller?
Det är den verkligen. Och jag tycker hon skriver så bra om hur svartsjuka är en så irrationell känsla. Den kan såklart också vara rationell. Jag känner de gånger jag själv har känt svartsjuka har det faktiskt alltid visat sig vara någonting. Det var en kille som inte haft rent mjöl i påsen, om vi säger så. Men hur den också kan vara, hur svartsjuka liksom verkligen är som en sjukdom som kan ta tag i en och bara en självdestruktiv, så otroligt självdestruktiv. Man bara förstör för sig själv och sin egen relation utan att kunna kontrollera det. Jag har en god väninna som har varit tillsammans med sin, alltså med, hon träffade sin, hon är liksom över 40 där, hon träffade sin killen, och var liksom lite på 20. Och de första åren var hon så otroligt svartsjuk. Och han är liksom, han skulle aldrig snegla åt en annan kvinna. Men det blev, varje gång vi gick ut på middag eller fest så blev det ett enormt gräl. Och hon liksom stormade iväg och han var tvungen att trösta henne. Och det var liksom, och hon bara, hon, det var, men det var verkligen en sjukdom, hon kunde inte kontrollera det. Och det är samma sorts sjukdom som Johanna i den här boken lider av. Emil är super lugn och snäll och liksom försöker förklara för henne att det är verkligen ingenting. Det är Johanna han vill vara med, inte Nora. Det tog slut med Nora. Men hon kan ändå, hon anklagar honom ändå för att älska den här Nora som är då i henne, Johannas huvud snyggare och bättre och yngre och fastare på alla sätt. Och jag tänker också när jag läser den här boken hur mycket skam det finns i svartsjukan. För det är någonting, ja men, för det handlar liksom om, det handlar om att man känner sig ovärdig, man känner sig sämre än någon annan, man känner sig bortvald. Och att känna sig bortvald är liksom skamfullt, åtminstone man ska ju vara den som alla vill ha, den som som blir först vald, men den här svartsjukan gör att man är liksom en liten och som,
och sen skäms man över själva beteendet i sig. Ens rationella jag kan ju säga så här, men sluta nu, det här var inte så här pinsamt, låt inte den här kvällen sluta på det här sättet.
Precis.
På det här ovärdiga sättet, och sen så står man där och skriker och gråter och sen så förlåt, och så blir det hela det här dramat liksom.
Precis, och så upp, liksom, samma mönster som bara upprepas igen och igen. Och det är verkligen, jag kan tänka på när vi snackade om alkoholism i förra avsnittet, om hur att ta till Instagramen är som att ta till flaskan för vissa som, för Johanna är det, hon kan liksom inte kontrollera, hon liksom försöker att inte göra det, men hon och hur hon än kämpar så kommer hon ändå, kommer det att sluta att hon stalkar Nora på Instagram, och det gör bara att hon mår dåligt och hennes relation mår dåligt och liksom allt blir lite sämre av det. Och samtidigt tampas hon med endometriosen som, jag inser ju nu att det enda som jag visste om endometrios är att Lina Dunham också lider av det, att hon var tvungen att operera bort, fan nu tänkte jag säga, operera bort hela livmodern eller bara äggstockarna? Liksom,
ja, det kan vara olika.
Ja, men då skriver hon om det. Och hon är,
sist hon är.
Det är också superspännande, för då är hon med liksom i olika endometriosgrupper på Facebook, och hur olika liksom, att hur vilka kulturella skillnader det är mellan den danska gruppen och den svenska gruppen. Hur man i den danska gruppen snackar mycket om hur cannabisolja kan hjälpa mot smärtan, och hur det svenska ständigt dyker upp, typ att om man bara blir med barn då försvinner det, vilket tycks vara en myt som inte alls stämmer. Eller om man opererar bort allting. Men, så,
nu måste jag sticka in här, jag som inte alls har läst boken. Är det inte lite så här ganska aparta, två parallella ämnen? Det är lite så här, nu har jag lust att skriva om svartsjuka. Jag har också lust att skriva om endometrios. Jag kanske kan göra det
samtidigt. Ja, men jag förstår hur du tänker, men nej, de smälter verkligen helt in i varandra. Alltså jag tycker det funkar så bra, för det är två stycken smärtor som inte går att kontrollera, utan som kontrollerar hela Johannas liv. Och där ligger hon i sängen och har ont i både kroppen och liksom i hjärtat. Och också det kanske, det kan ju också vara ett endometrios, en kvinnosjukdom som man faktiskt inte har pratat om så mycket. Man liksom,
är skambelagt på något
sätt. Precis, för det som det kvinnliga könsorganet, det är ju lite skambelagt, så länge det inte är sexualiserat eller kanske precis i stunden man föder barn. Annars är det lite så där. Ja, men man kämtar, länge kämtar man kring att haha, underliv luktar fisk, vet du. Och det är någonting som, jag menar, killar är ju, det finns ju en orsak att kvinnor inte skickar bilder på sina underliv, medan dick pics är, men vet jag inte om det här håller riktigt nu, det här resonemanget. Men i alla fall att det liksom, att kvinnor inte skickar bilder på sina, det kanske bara handlar om vett och hyfs att kvinnor inte skickar bilder på sina underliv.
Kanske handlar om att vi är inte helt primitiva.
Nej, det var kanske inte en klockren koppling. Men att endometrios ändå uppfattar, folk trodde länge, eller läkare diagnostiserar fortfarande som liksom psykosomatiska besvär, och typ blir du av en depression, eller har du bara, vill du här få din Alvedon, för det är säkert bara avancerade menssmärtor.
Du är nog lite hysterisk.
Precis, att kvinnors hälsa tas inte på riktigt samma allvar som menshälsa. Sen är det ett problem också att män har mycket svårare att söka hjälp eftersom det uppfattas som omanligt att ha ont. Men jag tycker att den här Instagram-skammen och svartsjukeskammen faktiskt går ganska snyggt hand i hand med endometriosen. Det är liksom
kvinnor
som
i så fall
lider.
Instagram, jag tänkte bara säga det, att Instagram plockar ju upp det sämsta hos oss människor på alla. Alltså inte bara svartsjuka om man är i en kärleksrelation och är lagd åt det hållet så att säga, utan snarare också någon slags svartsjuka eller avundsjuka på andra människor som man också kanske tycker om. Jag tänker bara på nyår nu när alla, där det kommer bli så här tävling i den snyggaste nyårsbilden på hela Instagram.
Ja, men jag känner ju vuxna människor. Jag kan känna när jag lägger upp en bild och kan vara så att nu blir det bara så här många likes. Och jag vet på en rationell nivå, vem bryr sig liksom? Och så snackar jag med vänner. Men verkligen, som har liksom 100 000 följare, och de bryr sig om hur många likes de har fått. Och då känner jag mig, men herregud, ni har ju alla likes, ni har ju alla följare redan. Är det verkligen en stor skillnad liksom om... Men det måste ju handla om någon slags... alltså med någon slags väldigt primitiv känsla av bekräftelse. Är jag älskad, är jag inte älskad? Är jag liksom, är jag sedd liksom?
Jag kommer testa och inte vara på Instagram här nu ett tag framåt. Jag bestämde mig för i förrgår. Och det är jättesvårt alltså.
Ja.
Det är precis som du säger, flaskan. Jag får verkligen fysiskt liksom hindra mig själv från att scrolla dit och liksom, ja. Min dotter, hon bara, jag lägger den här appen i den här lilla, du vet, någon sån här samlingsplats,
precis.
Och där ska det stå paus, och så skrev hon paus så att jag ska veta, för jag vågar inte radera den, för då har jag fått för mig att man raderar en massa bilder, men det gör man ju såklart inte.
Nej, det gör man inte.
Det är ju för som att lägga så här, jag lägger whiskyflaskan här istället, jag vet ju ändå att den är där. Det är bättre att hälla ut den.
Men alltså, efter att ha läst den här jag som var så rolig att dricka vin med, som vi talade om förra veckan, så höll jag på att städa här hemma, och så hittade jag en halvdrucken whiskyflaska i en väska. Och min första tanke var att nej, fan också, Magnus, han smygsuper. Ja. Nej, ja. Där, nu att nu folk blir förstört, nu måste han verkligen sluta. Mm. Sen visade det sig att så sa han, vi firar jul med familjen Blanken, så då hade Magnus fått en appär i en liten flaska whisky i julklapp. Och så hade de tydligen en del av den ute i garaget. Eller sa han.
Jag har ju väninnor som har hittat vodkaflaskor i diverse väskor. Ja. Nej, usch. Men, nej, jag tror verkligen inte att Magnus smygsuper.
Jag tycker om Instagram ännu smyg Instagramma. Magnus kommer att hitta min telefon med Instagram-appen. Han bara, nej. Hon har fallit dit igen. Men för mig är det otroligt ambivalent. För jag känner att eftersom jag är frilansare, under delvis lever mig på att folk ska veta att jag skriver böcker och skriver blogg och överhuvudtaget existerar, så känner jag att Instagram är en liten del av mitt yrke. Men så tänker jag, men så känner jag också att, men lurar jag mig själv när jag säger det? Vet du? Är det bara ett svepskäl till att
bilder få hänga där? Bilder på dina barn har ju egentligen ingenting att göra med ditt yrke som författare.
Nej, fast det blir
hård,
lite
hård och ond.
Nej, du är inte ond, men jag förstår, men jag känner så här att en människa är mycket intressantare än om jag bara lägger upp bilder på liksom omslag till mina böcker. Det finns ju
på din dator, på ditt manus. Ja, ungefär som en sån svensk affärsman då.
Ja. Ja, men efter det här följ Karin och mig på Instagram, Karin Gide och nej, skojar.
Kommer bli ganska
tråkigt. Bara en reklam.
Senaste bilden var då december 2018. Vi får väl se om det går. Jag kanske också kommer stå där på nyårsafton och bara lägga upp 48 emojis och någon riktigt snygg vinkel liksom på mig och Peter när vi står och pussas. Ja, du vet fast, att jag trillar dit.
Fast ärligt talat, Karin, jag tycker faktiskt om att, för mig, jag som bor så långt ifrån dig, jag tycker att det är ju superfint att följa dig på Instagram, för det säger lite vad du sysslar med. Jag säger, exempel, du och Peter tog en ridlektion, såg jag på ditt Instagram, och det gjorde mig otroligt glad, och det fick mig att genast vilja prata om. Ja, men jag vill ju alltid prata om hästar med dig. Men det är på riktigt ett sätt för mig att se vad mina kompisar sysslar med hemma.
Ja, jag insåg att det var en liten skev bild av julen. Vi var red liksom en gång, och för mig var det så här, det mest dominanta. Som man inte, never mind att jag varit med min släkt i flera dagar eller liksom mina barn. Eller, ja.
Men sånt kan man ju spara för Insta stories sen om det är viktigt.
Men du, apropå Norge, så vill jag också bara kort prata om Geir Gulliksen, eftersom vi tydligen har mentionitis även på honom, inte bara Jens Lapidus.
Nej, han får, alltså Geir Gulliksen får inte vara den nya Jens Lapidus.
Nej, det är inte okej. Jag är ännu mer sur på Geir än förut, nu när han har skrivit vad ska vi kalla det? Någon slags försvarstal? Ja. Eller något? Det har pågått en diskussion, kan man väl säga. Och vi har ju nämnt den förut i Dagens Nyheter kring varför män, många män är intresserade av
hashtag inte alla män.
Yngre kvinnor. Hashtag inte alla män, hashtag inte alla kvinnor och så vidare. Och då så skrev Geir en lång och ganska rörig text som jag inte riktigt hängde med på, där han på något sätt intellektualiserade det faktum att han tycker om att ligga med sin betydligt yngre, eller framförallt gå runt och på stan med sin betydligt yngre kvinna och kände stolthet över det och så här, ja visst, det måste vara. Han nämnde också, vi hade ju lite roligt åt hans senaste roman som handlade om en medelålders man som träffar en betydligt yngre kvinna, och det finns någon scen där han blir liksom, får erektion av att mjölka hennes mjölkfyllda bröst då, på något sätt. Då.
Det finns ju säkert en porrgenre. Du vet den där regeln om att allt som man ens kan tänka sig och formulera, finns det en porrgenre på internet. Så bara för att du garanterat sa det här, för att Geir skrev det, så finns det givetvis en går att hitta en porrscen där just det här händer.
Och då skrev han bland annat om den och tyckte att ja, jag skrev det med jag tyckte att det var humor i det där. Och jaha, det blir så konstigt liksom när säg som det är. Eller varför då? Vadå? Så att om du skriver om det här med jättemånga fina ord och metaforer, så är det fortfarande inte en medelålders man som går igång på yngre kvinnor, eller vadå? Då är, han skrev någonting med, vad han skrev om att hon, jag kan inte kalla henne kvinna.
Nej, men det här, jag måste få läsa upp det här. Alltså, tycker först, Karin, du sa att vad är det för en text? Jag tycker att det är faktiskt, alltså det är, alla texter ska få, nej, alla texter kanske inte behöver skrivas. Men det intressant är det att man verkligen inte kasta fingret på, det här är liksom en essä, det här är en opinionstext, det här är en krönika. Jag kanske önskar att Dagens Nyheter ska vara lite bättre på att på något sätt kategorisera de här texterna. För jag tror att i dagens, folk annars också är osäkra på vad som skillnaden mellan nyhetsjournalistik, reportage och opinionsjournalistik, så tycker jag att dagstidningar och medier överhuvudtaget måste vara tydligare med att rubricera vad egentligen det handlar om. Men det här är någon slags, som du sa, någon slags svar på Åsa Bäckmans krönikor om där han försöker på något sätt nyansera varför han vill ligga med en yngre kvinna. Men så skriver han så här. Han börjar med det som du sa, Karin, att säga att han är stolt över att gå på stan med en mycket yngre kvinna. Så skriver han så här. För det första känns det främmande att bara tala om henne som jag är gift med som i nästa tjocktecken kvinna. Hon är en individ med egenskaper som inte kan sammanfattas särskilt bra med det ordet. Och när jag om och om igen i den här texten skriver att hon är yngre, är det lika främmandegörande. Hon är 37 år, en etablerad konstnär, och jag drogs till hennes integritet och auktoritet. Det som också försvinner är att jag ofta känner mig yngre än hon. Det som med kön, de individuella skillnaderna är större och viktigare än de biologiska skillnaderna mellan manligt och kvinnligt. Och här tycker jag att han försöker på något sätt. Alltså, det är ju sant som han säger, att folk är ju individer främst. Men det finns ju ändå, det är ju ett konstigt sammanträffande att det är så otroligt mycket, eller så otroligt vanligare bland äldre män att bli ihop med yngre kvinnor. Om det verkligen bara handlar om att yngre kvinnor, kanske det handlar om att yngre kvinnor har ett bättre intellekt på något sätt än
det här doftar så himla ålder. Mycket så här Lolita, alltså inte Lolita som i att hon är ett barn, utan snarare en medelålders författares sätt att romantisera och intellektualisera att han bara vill ligga med en yngre tjej och känner liksom en makt, en kick över det.
Ja.
Och för då, vadå, deras kärlek är så högstående och frigjord från alla patriarkala strukturer så att hon inte ens är en kvinna. Ja, men ursäkta, hur pretto kan det här vara? Ja. Jag fattar inte, jag tycker ibland att den här DN tar in, det är lite som är skitsamma, vi kan lämna det här ämnet, men otroligt Geir.
Men kan ska vi ha en paus på samma sätt som du har en Instagram paus kan vi ha en Geir Gulliksen paus
nu tar vi en Geir paus, absolut. Däremot en annan söndertjatad gubbe kan vi prata om, och då tänker jag på Micke Persbrandt.
Han är aktuell i Finland med någon slags, han blir konstnär på gamla dagar. Han har en slags utställning på Hannaholmen utanför Helsingfors.
Just det, han har ju stått och målat i sitt hus, ja. Det har jag uppmärksammat. Det blev en liten snackis kring när SVT annonserade att det var Mikael Persbrandt som skulle få läsa den här Tennyson Nyårsklockorna-dikten på Soliden scenen vid nyår, och ursäkta den supersvenska ankdamsreferensen då för er som inte är härifrån, men det där är ju en stor grej i det här landet i alla fall. Vem ska få läsa den här ringklocka ring? Jaha, och då la Mia Skäringer ut någonting om att hon tyckte att det var skittråkigt och reaktionärt val, och hon refererade till hans nyutkomna självbiografi där han pratar om hur han betedde sig som ett svin mot kvinnor bland annat. Hon tyckte det var omodernt och oreflekterat och skickade fel signaler att man då hyllar det här så att säga manliga geniet inom citattecken. Så tolkade jag henne i alla fall. Malin Persson Julito skrev en text som också var idén som handlar om, som var, för sig tycker jag var väldigt bra, som handlar om att vi inte behöver, apropå det här med nyår, att kan inte få bli förlåtelsernas nyår, att vi istället för att prata om våra tillkortakommanden och ha nyårslöften om vi måste bli bättre på det här, måste gå ner i vikt, måste skriva den här boken, och att vi kan förlåta oss själva och tycka att nej, men det blev ingen bok, jag är fortfarande inte i superform och det är helt okej, jag är ganska bra ändå.
Mitt människovärde liksom handlar inte om mina prestationer eller min kropp.
Nej, exakt, och jag tycker det var fint. Och sen avslutade hon med knorren då att låt en person som har tagit tag i sitt missbruk och låt oss, ja, den här personen kan få läsa en nyårsdikt. Jag kommer inte ihåg exakt hur hon formulerade sig. Jag trodde först hon pratade om sin pappa GV faktiskt, innan jag fattade att det måste ju vara Persbrandt.
Hon så att säga subtweeta Persbrandt.
Ja, och det kan, hon kan ju absolut ha en poäng att det kanske ännu, det kanske är det moderna sättet att tänka, att låt personer bli förlåtna. Samtidigt måste jag bara säga att det är alltid de här männen som blir så jävla förlåtna hela tiden. Och nej, men det är ju bara mänskligt att fela, och det är ju så mycket press på de här offentliga personerna. Och det är ju hitan och ditan, och så tänker man på... ja, du vet, Hillary Clintons e-mail-förseelse kontra Donald Trumps skattebrott.
But her emails!
Ja, det finns ju det där uttrycket how aboutism som Donald Trump är så bra. How about det här? Och att kvinnor aldrig någonsin kan få släppa det här stigmat de en gång har dragit på sig.
Ett misstag, Gudrun Schyman var fulle. Då kommer hon att få bära med sig resten av sitt liv.
Gudrun Schyman skulle aldrig någonsin få läsa någon jäkla nyårsdikt.
Gud, jag önskar att hon skulle få göra det.
Missbruk för länge sedan.
Ja, fan bra. Men vet du vad, så tänker jag också med Mikael Persbrandt. Okej, att han har tagit ut med sitt missbruk och han har liksom bekänt sina liksom, så att säga, inom situationstaken synder. Men han har ändå gjort det på ett bad... Det liksom blir nästan bara som en resumé på att han är en lite så här bad boy som folk tycker att han är lite sexy. Han bara kollar så... Ja, kolla så
här
cool.
Gjorde vi, och så blir det en snaskig historia. Det är som de där rockstjärnebiografierna. Så här. Ja, men jag radar upp alla gånger jag...
Exakt, snart kokain från någons röv liksom.
Ja, precis. För att då kan alla de här läsarna götta sig i det liksom.
Men det finns ingen liksom skam i det. Då tänker jag på den här Johanna Frids Nora-roman. Där hon verkligen gottar ner sina skammen när man inte kan kontrollera sin egen svartsjuka. Jag tycker inte att det finns någon slags skam i det som Micke Persbrandt har bekänt. Det blir mest en nu är jag snäll, men då är jag stygg. Blink, blink, liksom.
Men det finns ingen skam i att vara en fuckboy. Det finns skam i att vara en fuckgirl. Ja, det bara precis. Är så.
Och vi förlåter fuckboys, men fan om kvinnor gör. Men Martha Stewart, liksom. Hennes ekonomiska brott... pyttelitet jämfört med jag vet inte hur många gubbars, men ändå kommer hon verkligen att, för det är ju lite herregud, en kvinna som begår ett brott, så det är ju liksom, ja, men det ska hon få bära med sig resten av sitt liv och
usch, ja, det, jag tror inte att du kan aspirera på någon titel som någon affärsvärldsikon här eller någonting sånt.
Nej, du kan på sin höjd få göra ett program med Snoop Dogg liksom.
Ja. För det är så härligt med den här fallhöjden också. Tänk om Oprah Winfrey skulle göra sig skyldig till minsta lilla förseelse. Gud, nej, vad hon skulle bli liksom,
herregud, hon skulle falla
i media. Ja.
Ja.
Läskigt.
Men vem tycker du? Gudrun Schyman? Ska vi försöka lobba för att Gudrun Schyman ringer in det nya året?
Ja, det tycker jag. Hon skulle göra riktigt bra också. Hon är ju så bra i media. Hon gör sån här perfekta 12 sekunders svar liksom. Men du, jag tänkte bara prata lite kort om den här Michelle Obama.
Just det.
Biografin då. Och jag har vridit och vänt och försökt hitta en bra vinkel och ett bra sätt att ta mig an den här recensionen, men jag kan inte det. Jag hittar liksom, det är inget särskilt som sticker ut. Det är en Det verkar bara vara så här, två jäkligt bra människor som har jobbat livet ur sig och nått väldigt långt. Det jag kan tycka är lite tråkigt förstås är att, och det går förstås inte, men när hon då ska skildra något gräl med, hon blev förbannad på Barack för att han var borta så mycket, eller hur det var när barnen var små. Och hon sen säger, men när vi grälar är vi alltid medvetna om den djupa kärlek vi har för varandra.
Nej,
man liksom bara,
nej men kom igen. Direkt.
Kom igen, kan du inte någon gång vara jävligt barnslig eller svartsjuk just, eller bara säga något korkat, eller bara, men ja. De är liksom så hyper, och jag fattar ju att det inte är hela bilden, för att skulle hon skriva minsta lilla osmickrande sak mer än att han typ var slarvig och inte hängde upp sina kläder eller såna små grejer, då skulle ju det användas liksom till demokratpartiets nackdel, ja, eller någonting sånt kan jag tänka mig, eller vad fan vet
nej,
jag.
Men jag förstår, nej men det stämmer ju alltså, men det är ju ändå låter ju som en otroligt tråkig bok.
Ja, men den är vad ska jag säga, så här, om det inte hade varit Barack och Michelle Obama, om man inte hade varit medveten om vilken oerhörd prestation att bli Förenta Staternas första svarta president egentligen är, så är den ju tråkig, i och med att det inte innehåller den typen av relationsmässigt drama som jag ändå tycker är spännande liksom, på det sättet. Men den är intressant, man får insikt i hur det är att växa upp då på South Side i Chicago, som är en arbetarklassförort och, eller stadsdel, och hon pratar mycket om hur städerna, hur svårt det är för, har varit genom åren då för svarta att få behålla sina hus, och vilka svåra ekonomiska förutsättningar de har att vara en del av etablissemanget, och hur hon har, det handlar otroligt mycket om hur hon har jobbat, alltså hur hon har pluggat från ända från förskoleklass och upp i vuxen ålder. Hon gick på, kom in på Princeton och sen var det Harvard Law School efter det, och sen så jobbade hon ihjäl sig som jurist och tog den här bar exam och allt det här och var mitt uppe i det. Och så barn då samtidigt, att det blir också lite, ibland kan jag känna mig lite så här, men herregud, är du en supermänniska? Liksom det blir sån distans, nämligen nästan.
Ja, men det måste hon ju vara.
Som ett vanligt liv, och det måste hon vara, det måste han vara också. Men däremot så är det ändå, nu är jag Obama-fan och sådär, så att jag är ju lätt övertalad. Men jag tycker att det är jäkligt coolt ändå att få reda på hur... hur mycket han älskar böcker och just som vi sa, läsning och musik, och vilken kapacitet han har, hur mycket han läser och hur mycket han tar reda på, så här helt maniskt liksom läser in sig på saker, och att det är den typen, det är den typen av president ett land behöver, en medveten, en intellektuell president. Och hur blev det som det är idag? Hur blev det så?
Ja, jag känner att alla som jobbar som chefer borde ju, i alla fall alla människor borde ju läsa såklart, men jag tycker att det är extra viktigt med folk som jobbar i ledande positioner att läsa mycket. Det finns liksom, om Barack Obama klarar av att läsa böcker som USAs president, då har fan alla tid att verkligen ta sig an en roman i månaden åtminstone. Men ja, på din fråga, hur blev det så här? Ja, alltså rasism tror jag. Rasism och girighet. Det är det handlar om. Jag tycker man snackar mycket om att det liksom, och det är verkligen inte bara rasism man snackar om, det är bara liksom någon slags, jag vet inte om man får säga redneck om det är fullt som att säga white trash, men att det är liksom inte bara på något sätt den outbildade mitten av landet som röstar på Donald Trump, utan det är verkligen liksom medelklassen och övre medelklassen som också röstar på honom, för de var så rädda för att få skattehöjningar, alltså jag tänker att rädda för att bli för konkurrens och ja, men för att ta hand om varandra. Det är man ju mest av allt rädd för i USA, att ta hand om varandra genom statliga medel. Och jag tror att det var en stor del girighet som gjorde att Donald Trump blev president.
Ja, jag har inte kommit till slutet av boken än. Jag har nästan läst klart, och då kommer hon, vet jag att hon kommer nämna hur det var med Trumps ingång. Det ska bli spännande att höra.
Men hör du, jag har liksom varit lite osugen på den, men rekommenderar du den?
Ja, jag rekommenderar den faktiskt som ljudbok. Mest för det är en sån där bok som många självbiografier och faktaböcker. Du kan göra så mycket du behöver liksom inte hänga med i varenda sak. Utan du kan liksom slölyssna lite medan du håller på med någonting annat. Så passar den jättebra. Jag kunde inte sova i natt och vaknade 4 och så låg jag och lyssnade på den där. Och ja, du vet, man somnar.
Ja, det kan jag verkligen känna igen det scenariot.
Men jag tycker också att jag saknar ju henne som first lady också. En sån.
Ja.
Alltså hon hade ju ett enormt stort socialt patos redan innan hon hamnade i Vita huset och hennes, hon hoppade av någon sån här affärsjuristfirma för att jobba då för olika organisationer med samhällsnytta, så det är ju inte heller hittepå.
Nej.
Och det är ju en sån jäkla skillnad från liksom
Melania jobbar faktiskt mot nätmobbning.
Ja, det gör just det fick vi ju inte glömma. Ja, så det kan man göra. Men du, jag ska tipsa om en rolig grej som det kanske är, jag är ju inte på Facebook så det här kanske är, jag kanske är sist i stan. Men har du hört den där consent-versionen av Baby It's Cold Outside?
Ja, men jag sa, ja. Jag kan inte vi också lägga upp den? Den var ju väldigt fin.
Ja, för er som har Spotify.
Med Miley Cyrus, va?
Lydia Lisa och Josiah Lemansky som tror jag sjöng in originalet. Det är i alla fall en sjukt bra sjukt bra arrangemang. De sjunger jättebra. Och handlar om hur istället för tjatsex så kan man jobba på ett annat sätt om man vill uppvakta en tjej när det är kallt ute.
Man kan faktiskt jobba på ett annat sätt. Jag tycker att det är någonting man kan ta med sig in i 2019. Istället för chatsex finns det andra sätt att få vara med en tjej.
Du, jag vill önska dig och er allihop ett jättegott nytt år. Nu vet inte jag om podden hinner komma upp före nyår, men man kan ändå säga gott nytt år, även de första dagarna på det nya året. Vad ska mer få definiera, förutom samtycke och hästar och inte Gay Gulliksen? Vad ska det mer handla om nästa år, tycker du?
Det som jag ska göra 2019 är skriva upp varendaste en bok jag har läst. För att nu när jag försöker göra någon slags egen sammanfattning i huvudet vad jag gillar och inte gillar av allt jag läst, så det fanns svårt. Jag går tillbaka på till Mellanradernas Instagram för att kolla vad jag skriver om för böcker där, men det är också slarvigt gjort. Så det tror jag är mitt enda nyårslöfte, att anteckna varje jäkla titel och författare jag har plöjt igenom.
Men jag ska säga då som Malin Persson Julita hade gjort, att du kan också klappa dig på ryggen för att vi har spelat in 130 avsnitt av den här podden och att du har samtidigt skrivit olika manus och böcker i år och tagit hand om din familj och dina vänner och varit en allmänt superbra person. Inte minst räddat hästar från lågor. Bara en sån.
Tack för att du säger så. Vet du Karin, när du sa att vi har spelat in 130 avsnitt fick jag alltså rysningar. Jag tycker så otroligt mycket om att göra den här podden med dig. Det är liksom, det är verkligen en höjdpunkt varje vecka att få höra dina smarta tankar om litteratur och överhuvudtaget kultur i världen. Du är så duktig och bra och klok.
Vad härligt att höra, och tack så jättemycket, och tack tillsammans, och tack till er som följer oss. Men då tycker jag att vi bestämmer att vi kör nästa år också då, helt enkelt.
Ja, visst, det gör vi väl. Nu är jag alldeles gråtmild här. Det gör vi väl, ja, Karin. Vi kör nästa år också.
Det gör vi. Puss och kram. Vi hörs på det nya året.
Det gör vi 2019.
Ja. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.